här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Seriemördarpodden, Terry Rasmussen och Bear Brook, en uppdatering. Det här avsnittet är skrivet av Jenny Ekstrand, som vanligt uppläst av mig, Dan Hörning. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Persson. Seriemördarpodden görs med hjälp av er lyssnare. Vi är beroende av era donationer för att kunna komma ut så här ofta som vi gör. Och tycker ni att den här podden är jättebra, så får ni gärna vara med och donera pengar på patreon.com, patreon.com. Det är ett ömsesidigt avtal, så blir inga avsnitt så kostar det inga pengar. Ni väljer en summa på Patreon ni vill ge per avsnitt. Det vanligaste är 2 dollar eftersom det är en amerikansk sajt. Det går även bra att swisha. Gå i så fall in på Seriemördarpoddens Facebook och fråga efter swishnumret. Tack så jättemycket för alla donationer vi får. Det är de som gör det här möjligt. Jag hoppas att ni fortfarande är kvar efter de hemska avsnitten om Toolbox Killers. Om ni inte fick nog av Toolbox Killers, så finns det en del 3 på Seriemördarpodden Premium. Och Seriemördarpodden Premium får ni tillgång till om ni donerar pengar via Patreon. Ni kan också betala 29 kronor i månaden, första månaden är gratis, på podmi.com. Och då får ni inte mindre än 3 avsnitt i månaden, minst 3 avsnitt i månaden, extra av Seriemördarpodden. Det här avsnittet är ganska annorlunda. Det här är nämligen en uppdatering på ett tidigare fall som vi har tagit upp. Jag har bara gjort ett sånt här avsnitt en gång tidigare, och då var det när Joseph DeAngelo åkte fast i Arons. Och då valde vi att göra en 5-minuters avsnitt och sen lägga in presskonferensen. Men i det här fallet har vi valt att skriva ett helt avsnitt om uppdateringen. Men frågan är hur vi egentligen ska sköta uppdateringar av fall som kommer. Så att det här är ett experiment, och jag vill gärna höra era synpunkter på Facebook om vad ni tycker om det. När jag ändå nämner Arons, så är det en del 13 på gång. Men där har nämligen kommit ut mer information inför rättegången. Vi vet fortfarande inte när rättegången är. Men David Oskarsson har fått uppdraget att skriva del 13 av Arons, så det kommer så fort vi bara kan. Innan vi gör oss in på Terry Rasmussen och Bear Brook, där den stora uppdateringen har hänt, så vill jag uppdatera ett annat fall som jag har tagit upp. Det var i del 44 och 45 av Seriemördarpodden Premium, så berättade jag och Jenny om fransmannen Jean-Claude Romand, en man som levde hela sitt liv i en härva av lögner som slutade med att han mördade hela sin familj 1993. 1996 dömdes han till slut för att ha mördat sin fru, sina 2 barn, 7 och 5 år gamla, sina föräldrar och sin svärfar till livstidsfängelse med en möjlighet till villkorlig frigivning efter 22 år. Och det här hände i Frankrike och inte i USA, så straffen i Frankrike är betydligt mildare. Den 27 juni i år, efter 26 år i fängelse, blev Jean-Claude Romand frigiven. Han är idag 65 år gammal och flyttade direkt efter frigivningen in på ett kloster i centrala Frankrike. Det är oklart hur han ser på sin framtid, men om han vill bo någon annanstans än i klostret måste myndigheterna bestämma var det är okej att han bosätter sig. Så han är alltså väldigt begränsad. Och det kommer troligtvis att vara ganska svårt för en person som mördat sina barn att välkomnas till någon ort i Frankrike. Så det finns en ganska stor sannolikhet att han blir kvar i klostret länge. Han säger själv att han ska ägna resten av sitt liv till att göra bot för det han har gjort. Så, ja, har vi några mer nyheter om Jean-Claude, så kommer vi ta upp det i podden också. Om ni inte har lyssnat på avsnitt 110 av Seriemördarpodden, det är alltså avsnittet om Terry Rasmussen, så bör ni göra det innan ni lyssnar på avsnittet. Ni har också nytta av att lyssna på avsnitt nummer 8 av Massmördarpodden, skrivet av Saga Stigsdotter. Det är just Bear Brook, det olösta massmordet i Bear Brook, som inte längre är lika olöst. Men för att kunna göra uppdateringen av Bear Brook och Terry Rasmussen så måste vi nu ta oss tillbaka till Bear Brook State Park. De tre pojkarna går genom skogen. De vet att de egentligen har gått alldeles för långt in i parken. De kommer inte att hinna hem till middagstid. Men skogen är så spännande. De säger till varandra att vi går en minut till och sen vänder vi. De ser det som ser ut som ruinerna av ett gammalt hus. Bara ett par av de panelklädda väggarna står kvar. Tomten runt om är väldigt stökig. Det ligger cyklar, verktyg och skräp utspritt överallt. En gammal sliten husvagn som farit illa av väder och vind står en bit bort. Det är uppenbart att hela stället har övergetts. De går vidare. Platsen skrämmer dem lite. Med ens ser de en tunna stå bland de midjehöga buskarna och slyt. De går nyfiket fram till tunnan. De kan inte se vad tunnan innehåller. Det är dags att gå hem nu, säger en av pojkarna. En annan av pojkarna höjer benet och gör en karatespark mot tunnan. Han vill suga ut det sista spänningen ur äventyret i parken. Tunnan faller. Pojkarna går nyfiket fram för att försöka se vad tunnan innehåller. Men när de ser den vita, illaluktande vätskan som rinner ut ur tunnan vänder de om utan ett ord och springer. Och de berättar inte för någon vad de har sett. Bear Brook Park ligger utanför staden Allenstown i delstaten New Hampshire på USAs norra östkust. Det är en vacker park med mestadels uppvuxen skog, barrträd och lönn främst. En bäck pålar genom parken. Den del av parken där tunnan stod ägs av en privatperson, en Ed Gallagher. I närheten av tunnan hade det tidigare funnits en vildmarksbutik. En butik där det såldes tält, sovsäckar och annat som man kan behöva när man kampar. Ovanpå butiken låg en lägenhet där ägaren bodde. Men 1983 hade fastigheten av någon anledning fattat eld och nästan brunnit ner till grunden. Bara några nästan förkolnade väggar fanns kvar. I området runt det som hade varit huset låg saker som troligen hört till huset utspridda. Cyklar, verktyg och skräp. En övergiven husbil stod i närheten. Några dagar efter att pojkarna hade vält tunnan i skogen var en jägare ute. När han kommit en bra bit in i parken såg han den omkullvälta tunnan. Tunnan var av oljefatstyp och rymde ungefär 250 liter. Den luktade märkligt och det hade runnit en vitaktig vätska ur den. När han kom närmare såg han att något som såg ut som skelettet av en liten fot stack ut från tunnan. Mannen tappade den han hade i händerna och sprang mot närmaste hus för att hitta en telefon och ringa polisen. New Hampshire har inte någon egen rättsläkare och obducent, så tunnan flögs till Maine för att bli undersökt. När den öppnades visade sig att den innehöll kvarlevorna av en kvinna och ett barn, en flicka. Flickan bedömdes vara mellan 4 och 6 år gammal. De hade båda blivit mördade genom trubbigt våld mot bakhuvudet. De hade styckats och rullats in i plast, eventuellt sopsäckar. Runt plasten hade en elkabel knutits för att hålla ihop innehållet. Sen hade paketen tryckts ner i tunnan. Tyvärr visade det sig omöjligt att identifiera kvinnan och barnet. Till slut gick polisen ut i media i hopp om att någon skulle veta vilka mordoffren var. Men de fick inga svar. De gjorde simuleringar av hur offren troligtvis sett ut, men efter några år blev fallet kallt. 15 år senare, i maj 2000, hittades ytterligare en tunna i Bearbrooksparken. I den här tunnan, som låg några 100 meter från platsen där den första tunnan hade hittats, fanns kvarlevorna av 2 små flickor. Den yngsta bedömdes varit mellan 1 och 3 år när de dog, och den lite större av dem mellan 2 och 4 år. Med hjälp av DNA-testning kunde man avgöra att kvinnan i den första tunnan var nära släkt med 2 av de mördade flickorna, den yngsta och den äldsta. Hon var troligen antingen mamma, syster eller moster till barnen. Alla fyra bedömdes vara antingen vita eller tillhör den amerikanska ursprungsbefolkningen. De hade troligen mördats vid samma tillfälle, någon gång mellan 1977 och 1984. Isotopisk testning visade var de fyra offren troligtvis bott. En isotop är en atom av samma grundämne med olika antal neutroner. Man vet hur mycket håret växer ungefär per år, det är 15 cm cirka. I hårets rötter tas isotoper upp från kroppen, som till exempel kommit in i kroppen via maten eller lungorna. Isotoperna kan komma från träd eller andra delar av naturen eller från inomhusmiljön. Med hjälp av isotoperna i håret kan man analysera till exempel var i landet isotoperna kommer ifrån. Och genom att titta på var i hårets längd en viss isotop hittas kan man se när en person har levt på en viss plats. Det är lite svårt att beskriva vilka delstater forskarna kom fram till att offren hade bott i, men vi har lagt ut en karta på Seriemördarpoddens och Massmördarpoddens sidor på Facebook där ni kan se det. Kvinnan och de barn hon var nära anhörig till kan ha bott på den norra östkusten av USA. Alternativt har de bott i norra mellersta USA och norra västkusten och i de stater som bildar ett U-rak neråt, med New Mexico, Arizona och Kalifornien längst ner. Den sista flickan som alltså...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är inte släkt med de andra, kan också ha bott på USAs norra östkust. Eller i någon av de fyra stater som ligger rakt neråt i mitten av USA, det vill säga North Dakota, South Dakota, Wyoming eller Nebraska. 2003 åkte då vår seriemördare Terry Rasmussen fast för att ha mördat sin flickvän och sambo Junson Jun. När polisen började gräva i Rasmussens bakgrund hittade de en hel del märkligheter som vi tog upp i Terry-avsnittet. Han visade sig ha haft flera olika identiteter och flera personer i hans närhet verkade ha gått upp i rök. Rasmussen fick namnet Kameleonten. Via hans olika alias kunde polisen knyta tre olika försvinnanden till honom. Den första personen som hade försvunnit var en kvinna som eventuellt hette Elizabeth, som Rasmussen dejtade i slutet av 70-talet. Efter att han hade skilt sig från sin fru och lämnat henne och deras gemensamma barn. De andra två personerna som försvunnit var en kvinna som heter Denise Bodin och hennes bebisdotter Dawn. Terry Rasmussen bodde ihop med Denise och Dawn i början av 80-talet i närheten av Allenstown, alltså vid Bear Brook State Park. 1986 hade Rasmussen flyttat till Kalifornien och bodde och jobbade som hantverkare och allt i allo på en camping. Där bodde han utan någon fru eller flickvän, men med en liten flicka som heter Lisa, som var 5 år gammal. Efter en tid där valde han att försöka adoptera bort Lisa till en familj de hade lärt känna på campingen. Men när Lisa började berätta oroande saker för sina blivande fosterföräldrar, som att hon till exempel hade haft syskon men att de hade dött av förgiftade svampar. Då placerades Lisa i fosterhem medan polisen utredde Rasmussen. Tyvärr hade Rasmussen redan flyttat från campingen när polisen började leta efter honom och de hittade honom inte. Lisa fick inte flytta tillbaka till den familj som hon inte lär känna och som skulle adopterat henne och istället blev hon adopterad av en fosterfamilj. I början av 2000-talet började olösta fall klaras upp med hjälp av förbättrad DNA-teknik. Just 2001 är ett jätteviktigt år. Det var ju då till exempel de lyckades binda ihop The Original Night Stalker-morden så att man visste att det var en seriemördare. När Rasmussen dömdes för mordet på Jonsson Jun år 2003 och sattes i fängelse började till slut hans olika falska identiteter kopplas ihop. Men det utredarna saknade var fortfarande hans riktiga namn. Alla de namn han använt hade tillfälliga ID-nummer. När mordutredarna gick igenom anteckningar om Lisa från socialtjänsten såg polisen att det borde ha gjorts en faderskapsutredning. Det skulle ha tagits ett blodprov när kameleonten åtalades för att ha övergett Lisa. Men på något sätt hade provtagningen fallit mellan stolarna och aldrig blivit gjord. Kameleonten kan inte heller haft någon födelsebevis för Lisa. Han sa att Lisas mamma var död, men han kunde inte visa upp något dödscertifikat. Utredarna har fått höra olika historier när de intervjuade familjen som först velat adoptera Lisa och kameleontens arbetsgivare om vad Lisas mamma dött av. Till en person hade han sagt att hon dog när hon födde Lisa. Till en annan hade han sagt att hon dog av cancer. Och till en tredje hade han sagt att Lisas mamma blev skjuten av misstag vid ett rån där hon var en oskyldig besökare på en bank. Utredarna beställde nu ett DNA-test och som de anat var kameleonten inte Lisas biologiska far. Utredarna såg genast till att ett åtal för kidnappning förbereddes. Det var det kameleonten borde ha blivit dömd för från början om en faderskapsutredning hade gjorts. Han skulle inte åtalas för att lämna Lisa utan för att ha tagit henne från första början. Då hade han kanske aldrig träffat Jonsson Jun och hon hade inte blivit mördad. Kameleonten som nu satt i fängelset för mordet på henne konfronterades med de nya uppgifterna, men han erkände ingenting. Han gjorde tvärtom. Han sa att han inte längre kom ihåg Lisa överhuvudtaget. Utredarna tog reda på vad som hade hänt Lisa efter att hon hade sluppit ifrån kameleonten. Den andra fosterfamiljen som Lisa hade placerats hos hade adopterat Lisa efter bara några månader. Hon hade fått en fin uppväxt i Los Angeles. Hennes adoptivfamilj var en bra familj, den var kärleksfull och varm. Och Lisa hade fått det bra till slut. Men åren gick och Lisa slutade aldrig undra var hon kom ifrån. Hon beställde DNA-kit från Ancestry.com. En av alla DNA-databaser för privatpersoner som startades under 2000-talet. 2010 dog Terry Rasmussen av naturliga orsaker i fängelset. Ingen kom på hans begravning. Under sin livstid hade han låtsats vara minst 6 personer, förmodligen många fler, utöver den han egentligen var. Ungefär vid samma tidpunkt kom svaret på DNA-sökningarna hem till Lisa. En person som troligtvis var hennes kusin hade hittats. Han fick flera släktingar att testa sitt DNA, vilket till slut ledde till en matchning. Lisa och Dawn, Denise Bådins dotter, var samma person. Utredarna började förstå att kameleonten hade gjort mer än att bara kidnappa Lisa. Han borde veta var hennes mamma Denise var. De hade ju levt ihop. Utredarna visste att det här var en dömd mördare och sannolikheten att Terry Rasmussen hade mördat Denise, eller i alla fall varit inblandad i hennes försvinnande, var stor. När de kartlade hur kameleonten hade flyttat över USA insåg de att han, Denise och Dawn bara hade bott några få kilometer från Allenstown när de hade bott tillsammans. Och då tänkte de direkt på det olösta massmordet vid Bear Brook. Utredarna för Bear Brook-fallet, New Hampshire-polisen, kontaktades. Det visade sig att kameleonten hade arbetat för den man, Ed Gallagher, som ägde marken där tunnorna hade hittats. Arbetsgivaren bland annat ägde en kvarn och avfallet därifrån brukade Terry Rasmussen dumpa i Bearbrooksparken, alldeles i närheten av fyndplatsen. Tester under Bearbrooksutredningen hade visat att kvinnan och två av barnen i tunnorna var nära släkt med varandra. Den tredje flickan var inte alls släkt med de andra. Alla barnens DNA testades mot Terry Rasmussen. De fick en träff. Rasmussen var biologisk far till flickan som inte var släkting med de andra offren. DNA-testningen visade också att Denise Bådin inte var kvinnan i tunnan. Men fortfarande var alltså alla de 4 offren i tunnorna okända. I juni 2017 gick polisen ut med en video från ett av de förhör som hade gjorts med kameleonten när han hade åkt fast för att ha mördat Jonsson Jun. De hoppades att någon skulle känna igen hans ansikte, röst, sättet han pratade på eller olika gester som han använde. Och de fick napp. En av Rasmussens söner från hans första äktenskap, där han lämnade sin fru och sina barn i slutet av 70-talet, hörde av sig. Mannen heter Eric och är nu i 40-årsåldern. Han har inte sett sin far sedan han var ungefär 5 år gammal. Det var också då troligtvis den sista gången som Terry Rasmussen använde sitt riktiga namn. Från det att han lämnade sin första familj började han använda olika falska identiteter. Gåtan med kameleonten var löst. Förmodligen visste man vem som var mördaren i Bear Brooks. Det var ju Terry Rasmussen. Men fortfarande visste man inte vilka som låg i tunnorna. Men det vet man idag. Nästan. I Connecticut, som ligger en delstat nedanför New Hampshire, bor bibliotekarien Becky Heath. För ungefär 10 år sedan, när hon var i 20-årsåldern, hörde hon talas om fallet Bear Brook för första gången. Hon blev väldigt fascinerad och fastnade direkt. Becky bestämde sig för att försöka hitta identiteterna på offren, trots att det var någonting som inte ens polisens rättstekniker hade klarat av. Becky började forska om fallet. Hon lärde sig allt som redan fanns dokumenterat. Snart var Becky en privatspanare. I USA finns det många forum för privatspanare där man kan diskutera olika fall och få tips och råd. När Becky var ordentligt inläst på fallet gick hon in på olika webbforum som finns för personer som söker efter försvunna och saknade familjemedlemmar. Det är alltså inte alls samma forum som privatspanarforumen utan andra forum. För att begränsa antal träffar använde hon olika sökord, till exempel halvsyster, syster, dotter etc. Fanns det info om att personen hade försvunnit senare än 1985, det vill säga varit i livet när den första tunnan hittades, gick hon inte vidare med det försvinnandet. Beckys förhoppning var att hitta någon avlägsen släkting till något eller fler av offren och sen arbeta sig närmare och närmare lösningen. Det här var en gigantisk uppgift och en svårighet var förstås den stora mängden data hon var tvungen att gå igenom. Även om man bara tittar på de mest troliga delstaterna, det vill säga de som dök upp i den isotopiska analysen, fanns det otroligt många inlägg om saknade personer. Dessutom är inlägg på de här forumen inte alltid uppdaterade. En polisjournal om ett försvinnande uppdateras ju hela tiden när någonting händer i fallet. Om personen hittas dokumenteras det och fallet stängs ner. Eller går över i en annan typ av utredning. Kanske en mordutredning i värsta fall. Men när det gäller inlägg på ett forum är det inte alltid som de anhöriga går in och uppdaterar. Om de får reda på vad som har hänt med en anhörig, då är ju saken klar för dem och de tänker inte på alla som sitter på de här forumen. Det var otroligt tidskrävande för Becky att gå igenom inlägg efter inlägg av fall som ibland redan var lösta. Becky gick igenom 86 000 olika trådar under 10 år. Det innebär att om hon satt varje vardag året runt gick hon alltså igenom drygt 30 trådar per kväll. Hon satt framför datorn nästan varje kväll efter jobbet. Nu efteråt erkänner Becky att hon kanske blev lite besatt av fallet. Jag trodde jag var besatt av Bear Brook, men hon var lite värre. 2010 hölls en ceremoni för att markera att det hade gått 10 år sedan den andra tunnan i Bear Brook hittades. Becky Heath var en av de personer som var med på den här ceremonin. En annan person som var med var Rhonda Randall. Rhonda är en av de personer som vet absolut mest om fallet Bear Brook, men hon kallar sig inte för privatspanare. Hon har egentligen inte ägnat så mycket åt att försöka lösa fallet. Däremot är hon en av de personer som vet absolut mest om fallets detalj.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rhonda startade Oak Hill Research med syftet att dokumentera kalla fall i den nordöstra delen av USA för att anhöriga skulle kunna leta på ett och samma ställe. Det första fallet var just Bear Brook och det är det fall hon har ägnat mest tid åt under alla år. När en radiokanal i New Hampshire skulle göra en podcast om fallet Bear Brook, en podcast som heter just Bear Brook, var Rhonda en av deras huvudkällor. Rhonda har även varit en av huvudkällorna för det här fallet för oss och Rhonda har ställt upp ett par intervjuer så att manusförfattaren Jenny har kunnat fylla i vissa luckor. Och Rhonda tipsade oss också precis innan vi gjorde Terry Rasmussen om att det kanske var en lösning på gång. Men det kunde inte säga då. Okej, tillbaka till 2010. Innan ceremonin gick Rhonda och Becky till Bear Brook Park, till en del av parken där tunnorna hade hittats. Där plockade de upp 4 stenar, de finaste och lenaste stenarna de kunde hitta, och tog med sig dem. Stenarna fick sedan stanna hos Rhonda Randall. Och varje sten symboliserar ett av offren och själva jakten på dessa offers identiteter. På hösten 2017 stötte Becky Heath för första gången på namnet Marlies Honeychurch i ett inlägg på ett forum av en person som sa sig vara Marlies halvsyster. Det första inlägget i tråden hade gjorts i februari 2000, alltså 17 år tidigare. Efter att ha läst alla inläggen i tråden förstod Becky att det inte bara var Marlies som saknades utan också hennes 2 små döttrar. Ingen av dem hade setts till sedan 1978. Det stod även att kvinnans båda föräldrar hade dött ett par år efter att kvinnan och barnen försvann. De åldrar som rättsläkarna hade bedömt att offren i tunnorna hade när de dog stämde väl överens med åldrarna på Marlies och hennes barn. Becky misstänkte att Marlies 2 barn var det yngsta och det äldsta barnet i tunnorna. Mellanbarnet var ju flickan som Terry Rasmussen var biologisk far till. Samtidigt var Marlies och hennes 2 döttrar inte ensamma bland alla personer med liknande signalement och ålder som försvunnit i slutet av 70-talet. Det var inte specifikt en mamma och hennes 2 döttrar man letade efter. Man visste att kvinnan och barnen var nära släkt, men det behövde ju inte nödvändigtvis vara så att kvinnan var mamma till barnen. Hon kunde som sagt ha varit en moster, en stora syster eller någon annan typ av nära släkting. Becky läste vidare i tråden. 2003 hade det kommit ett svar i ursprungstråden från 2000. En man sökte sin halvsyster och 2 barn. Mannen undrade om han och kvinnans halvsyster möjligtvis letade efter samma personer. Det verkar alltså som att Marlies föräldrar både gifte om sig och fick barn. Och i så fall skulle alltså mannen och kvinnan som sökte efter sin halvsyster också vara halvsyskon. Men inte känna till varandra. 2013 kom ytterligare ett inlägg i tråden där en syster letade efter en kvinna med 2 döttrar. Becky jobbade vidare med fallet men drog ner på tempot. Hon säger nu efteråt att hon inte vet varför hon inte tryckte på mer och utredde det här ytterligare. Becky la ut fallet på en sida för privatspanare men fick inte något gensvar alls. Hon började tveka. Hon hade flera andra möjliga träffar som kunde vara rätt personer och det fanns fortfarande ett antal trådar som hon ännu inte hade gått igenom. Becky hade hållit på med efterforskning efter offren i Bear Brook i 10 år. Hon började bli lite trött och när hennes privatspanarkollegor inte verkade tro att hon var någonting på spåren var det som att hon tappade sugen lite grann. Kanske behövde Becky en paus. I oktober 2018 fick Becky ny energi när hon lyssnade just på podcasten Bear Brook. Hon kände instinktivt att det mest sannolika var att det var Marlys och hennes döttrar som var offren i tunnorna. Hon började kontakta de familjemedlemmar som hade gjort inlägg i Marlys halvsysters tråd på forumet. Nu fick Becky reda på att Marlys senast hade setts tillsammans med en man som hon haft med sig till familjens Thanksgiving-middag 1978. Och någon av hennes släktingar mindes att mannen hade hetat Rasmussen eller något liknande efternamn. Och eftersom polisen på hösten 2017 gått ut med att de kommit fram till att Terry Rasmussen med all sannolikhet var skyldig till morden i Bearbrook, förstod Becky Heath att hon måste ha träffat rätt. Samtidigt som Becky satt i sitt arbetsrum hemma och letade efter anhöriga till offren i tunnorna, satt släktforskaren Barbara Ray Winter i sitt eget arbetsrum. 4 år tidigare hade Barbara fått i uppdrag av polisen att arbeta med Bearbrook-fallet. Barbara var en av dem som 2016 via DNA hade kunnat identifiera Lisa som den försvunna Dawn Bodin. Det var också Barbara som 2017 kommit fram till att kameleonten med alla falska identiteter var just Terry Rasmussen. 2018 arbetade Barbara Ray Winter parallellt med ett annat fall som var på väg att lösas, och det fallet var East Area Rapist, The Original Night Stalker, alltså E.R. Ons, där DNA pekade ut Joseph DeAngelo. Och jag har gjort ett antal avsnitt om E.R. Ons. Det var sommarspecialen 2017, avsnitt 33-42 plus 86-87. Det kommer som sagt ett avsnitt till minst. Och det var alltså just identifieringen av Lisa och Barbara Ray Winters arbete som ledde fram till att släktforsknings-DNA började användas för att lösa brott. Och det första fallet som löstes var E.R. Ons. Den sista punkten som var kvar på Barbaras lista vad gällde Bearbrook var att identifiera offren med hjälp av deras DNA. Precis som Becky hade Barbara blivit besatt av fallet och ägnade betydligt mer tid åt det än vad polisen egentligen betalade för. Men att identifiera offren i tunnorna var den troligtvis svåraste uppgift Barbara hade fått under sin långa yrkeskarriär. Offren var så förmultnade att det som var kvar bestod av 98% bakterier och bara 2% mänskligt DNA. Bakterier hade alltså brutit ner kropparna, och den DNA som fanns var inte den typ av DNA som Barbara ville få fram. Nästan alla mänskliga celler har DNA förutom röda blodkroppar och nervceller. Man kan kort säga att det finns 2 olika sorters DNA. Kärn-DNA och mitokondriell DNA. Kärn-DNA kallas ibland autosomal DNA också. Det Barbara och hennes kollegor tidigare fått fram var ofullständigt kärn-DNA och mitokondriell DNA. Mitokondriell DNA är inte det man vill ha i brottsutredning. Kärn-DNA är mycket bättre för identifiering, men i det här fallet hade kärn-DNA som hittades inte fullständiga strängar. Kärn-DNA var tillräckligt fullständigt för att kunna avgöra att kvinnan och 2 av barnen var nära anhöriga till varandra och att Terry Rasmussen var biologisk pappa till det tredje barnet, men det räckte inte för att tala om vilka de hade varit. Kärn-DNA är alltså det DNA som finns i cellens kärna. Det DNA innehåller, om det inte är nedbrutet, kompletta DNA-sekvenser, vilket det mitokondriella DNA som alltså finns utanför cellkärnan inte gör. Kriminaltekniska forskare hade tidigare fått fram mitokondriell DNA från Bearbrooks-offrens hår. Men för att få fram den typ av DNA som Barbara behövde för att kunna söka efter offrens anhöriga behövde hon alltså kärn-DNA. Det finns 2 kopior av kärn-DNA i varje cell som kommer från båda föräldrarna. Därför ärvs kärn-DNA från både mamman och pappan. Mitokondriellt DNA däremot nedärvs till både söner och döttrar, men det ärvs bara av mamman eftersom det vidarebefordras via äggcellen. Det vill säga en persons mitokondriella DNA innehåller bara mitokondriellt DNA från mamman och inte från pappan. En cell innehåller cirka 99,75% kärn-DNA och 0,25% mitokondriellt DNA. Trots detta hade Barbara och de andra forskarna alltså inte kunnat få fram något komplett kärn-DNA från offren i tunnorna. det de hade kvar offren som bakterier ännu inte hade brutit ner var lite hår. Tidigare hade det varit omöjligt att få fram kärn-DNA från hår om håret inte hade rötterna kvar. Det här är ju någonting som man hör rätt ofta, men det är alltså inte längre helt sant. Och i de här offrens fall hade rötterna helt brutits ner, vilket är en del av den naturliga förmultningsprocessen. Barbara hade börjat få hjärtproblem. Under sommaren 2018 lades hon in för att genomgå en hjärtoperation. Konvalescensen efteråt var lång. Allt Barbara kunde göra var att fundera och läsa, vilket hon var ovan vid. Hon hade under alla år engagerat sig så mycket i sina fall att det ibland hade känts som att hon arbetade dygnet runt. Och arbetade hon inte, höll hon på med något av sina intressen och gjorde ofta många saker samtidigt. Men på sjukhuset upplevde Barbara ett lugn. Det var behagligt, men samtidigt lite tråkigt. Barbara började läsa och självklart valde hon att inrikta sig på olika forskningsrapporter som hon inte hade hunnit läsa ännu. Ungefär samtidigt, i början av andra halvan av 2018, hade forskare på ett labb i Kalifornien hittat en metod som faktiskt kunde få fram kärn-DNA från hår utan rötter. Det är en metod som lite slarvigt beskriver bygger om mitokondriell DNA till kärn-DNA. Men metoden hade precis upptäckts och behövde testas samt finjusteras. Barbara började räkna och fundera. Direkt hon var på benen igen och tillbaka på kontoret satte hon igång med sitt testande. Men eftersom metoden ännu inte var beprövad fick hon testa många gånger innan det blev rätt. För varje misslyckat test fick hon göra en liten justering i metoden innan hon testade igen. Barbara försökte i månader och hon tänkte inte ge upp. Eftersom metoden hade visat sig fungera på försöksstadiet såg Barbara ingen anledning till att det här inte skulle fungera för henne. Och till slut gick det vägen. Hon fick fram hela kompletta kärn-DNA-strängar för kvinnan och barnen i tunnorna. Men även om Barbara nu hade kompletta DNA...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu är ingenting att jämföra med. Hon visste fortfarande inte vilka personer som DNA tillhörde. Samtidigt satt Becky Heath hemma i sitt arbetsrum och hade precis konstaterat att Marlys och hennes döttrar med all sannolikhet var offren i tunnorna. De passade in perfekt vad gällde signalement och ålder. Dessutom hade de varit på en släktmiddag tillsammans med en man som hette Rasmussen. Det här var för bra, det kunde inte vara ett sammanträffande. Den 12 oktober 2018 kontaktade Becky Heath polisen i New Hampshire och berättade vad hon hade kommit fram till. Polisen vände sig till de troliga offrens anhöriga och bad om deras DNA. Det testade sen mot det DNA som Barbara till slut hade lyckats få fram. Och resultatet blev 3 nästan 100%iga matchningar. Efter 10 år hade Becky Heath till slut lett polisen till gåtans lösning. Polischefen i New Hampshire kallade till presskonferens. Den 6 juni 2019 på förmiddagen tog utredarna, polischefen från Allentown och New Hampshire tillsammans med Barbara plats vid podiet längst fram i den största åhörarsalen i kommunhuset i New Hampshire. I publiken satt Becky Heath, Rhonda Randall och 7 av offrens anhöriga. Polisen berättade att de nu visste vilka 3 av de 4 offren i tunnorna i Bearbrook var. Den person de fortfarande saknar identiteten på är alltså flickan som var Rasmussens biologiska dotter, som bedöms ha varit mellan 2 och 4 år när de mördades av sin pappa. Den vuxna kvinnan i tunnan hette alltså Merlise Elizabeth Honeychurch. Hon var 24 år gammal och mamma till Marie Elizabeth Wong som var 7 år gammal när hon försvann. Merlise och Marie var de som hittades i samma tunna i november 1985. Merlise var också mamma till den ena flickan i den andra tunnan, Sarah Lynn McWaters, som var 11 månader när hon sågs för sista gången. Hon låg tillsammans med det oidentifierade barnet i den tunna som hittades i maj 2000. Mary och Sarah var halvsystrar. De hade olika pappor. Samtidigt som utredarna presenterade lösningen på den här delen av fallet visades bilder och foton på en projektorduk. Bilderna visade de fantombilder som hade gjorts av offren innan man visste vilka de var. Fantombilderna visades bredvid foton av Marlise, Marie och Sarah. Likheten mellan fantombilderna och de riktiga personerna är ganska stor. Och vi kommer lägga upp de här också på Seriemördarpoddens Facebook-sida. Ni kan också följa Jenny Ekstrands Instagram. Hon heter Jennys Penna. Det är alltså manusfattaren. Marlise, han är Church. Mamman var näst äldst av fem systrar. Hon föddes 1954. 1961 separerade hennes föräldrar. Mamman tog de tre yngsta döttrarna till Kalifornien, men Marlise stannade med sin äldsta syster hos pappan i Connecticut. De flyttade runt mycket och Marlise och hennes syster hann aldrig rota sig riktigt och fick inga djupare vänskapsband. När Marlise var 15 år flyttade hon till sin mamma och bytte till en high school i Kalifornien. Det foto som visades av Marlise på presskonferensen är från hennes high school-examen. Hon gifte sig tidigt när hon var 17 och fick sin första dotter Marie inte långt därefter. Kort efter det skilde hon sig från Maries pappa. Skilsmässan urartade och blev väldigt komplicerad. Det slutade i en rättegång där Marlise till slut vann kampen om vårdnaden. Marlise gifte om sig något år senare och fick ytterligare en dotter, Sarah. Även här slutade det med skilsmässa. Marlise fick vårdnaden om Sarah också. 1978, när Marlise var 24 år gammal, Marie var 7 och Sarah var 11 månader, gick de på den här Thanksgiving-middagen hos Marlises mamma. Där var hennes systrar och deras respektive och Marie och Sarahs kusiner. Och vid den här middagen var Terry Rasmussen med. Det var första gången Marlises familj träffade honom och det var också första gången de hörde talas om honom. Men sen hände någonting som Marlises syskon beskriver som en liten familjedispyt. Och Marlise lämnade middagen tillsammans med sina två döttrar och Terry Rasmussen. De kvinnor som man vet att Rasmussen mördade försvann alla på liknande sätt efter en dispyt på en familjesammankomst. Marlise sågs, som jag sa nyss, sista gången på en Thanksgiving-middag. Detsamma gäller Denise Bodin. Hon sågs också sista gången på en Thanksgiving-middag. Jun Son Jun sågs sista gången efter en nyårsfest. Vid alla tre festerna var Terry Rasmussen med. Polisen sa också att man inte kan utesluta att Marlise är samma person som Elizabeth, kvinnan som hade setts tillsammans med Rasmussen i slutet av 70-talet och som bland annat hämtat ut ett brev åt Rasmussen och då kvitterat det med sin signatur. Utredarna fortsätter att leta efter identiteten på den okända flickan i tunnan och de letar också efter hennes mamma som antas vara död, förmodligen mördad av Terry Rasmussen. Becky var känslosam på presskonferensen. Samtidigt som hon var överlycklig över att ha varit med och löst en stor del av fallet Bearbrook kände hon sig skamsen eftersom hon var glad för någonting som var otroligt smärtsamt för offrens familj att höra. Men det var ändå någon slags avslut. Ett meddelande från de anhöriga lästes upp vid presskonferensen. Så, citat: "Vi möter den här dagen med tunga hjärtan. Marlise, Marie och Sarah var så älskade av vår familj och de är djupt saknade. Men vi finner en liten tröst i att i alla fall få veta vad som hände dem." De anhöriga bad att pressen skulle respektera deras privatliv och lämna dem i fred så att de kunde få sörja för sig själva. Efter att presskonferensen var slut och lokalen hade tömts på folk satt Rhonda Randall, Becky Heath och Barbara Ray Winter kvar. De tog upp de fyra stenarna från Bearbrookparken och en penna. Tillsammans skrev de ner Marlise, Maries och Sarahs namn på varsin sten. Nu väntar de bara på att den fjärde flickan också ska få tillbaka sitt namn. Till dess har Rhonda stenarna hos sig i Allenstown. Jenny intervjuade Rhonda inför manuset. Hon lyckas även få en intervju med Becky som berättade att hon just nu gör annat på sin fritid än att släktforska. Helt plötsligt har Becky jättemycket tid över som hon använder åt att träffa sin familj, gå på bio och läsa böcker som inte handlar om mord eller försvinnanden. Efter att Becky hade hittat identiteten på de tre offren och presskonferensen hade hållits kände hon sig tom på något sätt. Naturligtvis är Becky lycklig över att lösningen har hittats, men efter att detta varit en stor del av hennes liv de senaste 10 åren frågar hon nu sig själv, vad ska jag göra nu? Men hon är ganska säker på att hon förmodligen kommer hitta något nytt fall att gräva i framöver. Nu fortsätter polisutredningen arbetet med att försöka hitta vem Terry Rasmussens dotter var och vem som var hennes mamma. Parallellt fortsätter utredningarna för att se om Rasmussen har mördat fler än vad polisen redan vet om. Hans olika identiteter, de olika platserna han tros ha bott på eller rest igenom matchas mot försvinnanden och olösta mordfall i hela USA. Lisa identifierades med släktforsknings-DNA. Joseph DeAngelo hittades med släktforsknings-DNA och sedan dess har väldigt många fall lösts med släktforsknings-DNA. Men det har skett ett stort bakslag. Den fria databasen Gedmatch, som är gratis att använda, har valt att alla användare i Gedmatch nu måste välja aktivt, om man ska alltså göra en opt-in, för att kunna användas i kriminalutredningar. Tidigare kunde polisen använda sig av de flesta släktforsknings-DNA-profiler som fanns på grund av att många av de sajter som finns på nätet använder sig av Gedmatch. Men nu är det alltså betydligt svårare. Den här förändringen skedde under 2019 och vi kan inte längre räkna med att så här många gamla fall ska klaras upp som har gjorts sedan Joseph DeAngelo åkte fast. Så, nu vill jag gärna veta vad ni tyckte om en uppdatering av det här slaget på ett gammalt fall. Ni kan lämna synpunkter på Facebook där seriemördarpodden finns. Jag finns på Instagram och Twitter. Jag heter Dan Hörning så jag är ganska lätt att hitta. Jag vill nämna en av mina andra poddar. Om ni har läst Margit Sandemos böcker om Sagan av Isfolket eller om ni känner någon som har läst den här bokserien på 47 böcker så har jag en podd om det som jag gör tillsammans med Anna Erlandsson. Vi har gjort ett avsnitt om varje bok i Isfolket och nu är vi inne på Margit Sandemos andra serieböcker, Häxmästaren. Så vi läser en bok, vi pratar runt den boken och vi spoilar ingenting som kommer i senare böcker. Så gillar ni Margit Sandemo så lyssna på Sagan om Isfolket-podden, finns där poddar finns. Tack till Saga Stigsdotter som skrev det ursprungliga avsnittet om Bear Brook till Massmördarpodden. Tack till Jenny Ekstrand för det här manuset. Tack till Dava för ljudsättningen. Nästa vecka ska vi ta upp en av era allra mest önskade seriemördare. Det finns ju ett formulär ni kan hitta på Facebook där ni kan tipsa oss om fall. Och många av er har tipsat om just det här fallet. Och jag förstår varför. För nästa vecka ska vi prata om Israel Keyes. Är han ett geni? Är han den värsta seriemördare som någonsin har funnits? Vi kommer att prata om Israel Keyes i flera delar. Så lyssna på det nästa vecka. Tack för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.